Välkomna ska ni vara till Parkinson-podden denna sista tisdag i juni. Idag är jag på Skånes universitetssjukhus i Lund hos Håkan Widner som är överläkare i neurologi och lite av en husdoktor i Parkinson-podden. Tack så mycket Håkan för att jag fick komma hit.
Du är alltid välkommen.
Det var länge sedan du var med nu.
Ja, det måste vara flera veckor.
Ja, det måste vara flera veckor, eller hur? Hur är läget? Är det bra, eller?
Ja, tack bara. Fint. Mm.
Du är en av de läkarna, det är du och Dag Nyholm, din kollega i Uppsala, som är med på alltomparkinson.se och svarar på läsarfrågor, den nya webbsidan alltså. Ja, har det blivit som du tänkte det, eller?
Ja, väldigt spännande att det har blivit ett liksom komplement till det här. Man behöver ha lite skrift liksom för att fundera, och det genererar fler frågor. Mm. Man bygger upp någonting, så alla är med oss bygger upp det här. Och då blir det här levande. Det är ju det som är... Det finns ju mycket information som läggs upp, men som dammar igen.
Och inte alltid relevant.
Nej, precis. Och kan man hålla det här liksom som en... Kanske inte en direkt dialog, men så... Och det är väl så. Frågorna täcker ju ett väldigt brett panorama.
Vi kategoriserar dem ju liksom, där det handlar om medicin, där det handlar om behandlingar, där det handlar om allmänna frågor och så vidare.
Och det kanske inte är exakt den frågan man själv har funderat på, men någonstans så kommer det förbi kanske någon information som man fångar upp.
Sen bygger vi upp en bank under tiden också, så det blir ju en fråga- och svarsbank som blir ganska diger där faktiskt, och det är också positivt.
Ja. Hoppas att det här är ett format som kan fungera och hållas levande, för det måste... så att säga, användas och utnyttjas och byggas på.
Sen är det väl inte bara bra för dem som kan skriva, utan det är bra för er läkare och neurologer också att se vad som man funderar på där ute.
Absolut.
Eller hur?
Ja, absolut. Mm. Det är
en liten tempmätare.
Min handledare, när jag började med forskning, sa själv att man lär sig så länge man har någon som ställer frågor och är, så att säga, elev. Ja. Det är liksom det här samspelet som är jätteviktigt.
Ni svarar ju väldigt snabbt, både du och Dag, oftast faktiskt. Och det är lite kul att se de här frågorna.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Och ibland så är det lätt att svara. Men ibland så får man liksom formulera och tänka till lite. Ja, det är jättenyttigt.
Jag kommer ihåg när jag frågade dig, vad är en ester? Det var när vi pratade om någon lesigon, tror jag det var. Vad är en ester? Då sa du, nu satte du mig på pottkanten. Och det är enda gången på fem år.
Oj då. Det lär hända mer.
Ja, det vet vi inte. Du har ju också sagt det här att kunskap är en oerhört viktig del i behandlingen.
Ja, det tycker jag. Absolut.
Varför är det det?
Ja, man kan ha lite olika syn på det där, men... Det kan vara lätt att stoppa huvudet i sanden och så att säga, jag vill glömma bort allt vad Parkinson är.
Förneka alltihopa på något sätt.
Ja, tyvärr är det ju så att då kommer det tillbaka. Man får betala ett ganska högt pris för att liksom inte utnyttja all behandling som finns. Ja. Man ska känna till lite liksom hur kroppen reagerar. Och då kan man fungera oändligt mycket bättre.
Vi pratade om det här en gång tidigare, och att det var ganska låg kunskap, förskräckande låg kunskap, både om sjukdomen och sina mediciner.
Ja, nu är jag väl lite miljöskadade.
Ja, precis. Förmodligen så är det väl så.
Men jag tror det är... Det är viktigt att, så att säga, försöka förstå vad det handlar om. Mm. Och då kan man också hantera allting
på ett annat sätt.
Ja.
Hur mycket är det upp till sjukvården att informera, och hur mycket är det upp till patienten, den drabbade, att ta till sig på eget sätt? Ja. Hur långt är ett snöre? Ungefär samma fråga. Ja.
Sjukvården ska ju försöka förmedla så mycket som möjligt. Men man kan liksom inte... korvstoppa en patient. Liksom det måste liksom finnas någon form av så att säga, resonans, förståelse och intresse av att ta emot det här.
Man kan ju få tips om bra sidor där det finns information, till exempel.
Ja, precis. Behovet av information är mer eller mindre oändligt.
Ja, det har vi märkt nu förvisso här på alltomparkinson.se. Ja. Det är jättekul.
Det är svindlande antal nedladdningar och besök.
Ja, det är jätteroligt. Det är jättekul, verkligen. Ja. Och vi fortsätter där och kör på. Så ni kan skriva och ställa era frågor på alltomparkinson.se. För de här frågeprogrammen i huvudsak som vi körde på slutet här nu, du och jag, de kör vi ju inte någon mer nu. Men utom idag, då blir det lite sånt. Den här sommarspecialen faktiskt. Nu lämnar vi alltomparkinson.se och dyker in på sjukvården här nu då i Lund. Och det är väl hela Skåne förmodligen. När jag ringde dig igår så sa du att man börjar sommarförbereda här nu. Och det är inte helt bra.
Det är en sommarneddragning av aktiviteten. Och det kommer vara 3 månader från 5 juni till början av september.
Det har börjat redan.
Det har redan börjat, ja. Mm.
Hur stor är neddragningen?
Ja, absoluta tal.
Mellan tummen och pekfingret. 30%?
Någonting sådant. Det är i alla fall ytterligare 50 sängplatser färre.
Aha.
Den här sommaren jämfört med förra sommaren.
Vad innebär detta för patienterna?
Ja,
som söker vård? Neurologin?
Ja, när det är hela sjukhuset.
Mm, det förstår jag.
Ja, det tar längre tid att komma in från akuten och vårdtiderna kommer bli mer pressade.
Mm.
Man får räkna med att man kan bli utskriven klockan 23 på natten.
Och får ta sig hem då bäst man kan.
Ja.
Är det här en bra situation?
Nej, det är ju ingenting som man önskar.
Nej.
Och all elektiv planerad vård är ju i princip pausad. Så det är...
Och det går ingår pumpar och DBS och så vidare?
Ja, ja, ja. Ja, när det gäller Parkinson så planerade ingrepp så kommer det inte upp på listan av prioriterade områden.
Det kommer inte ända någonting sånt. Nej. Avancerad behandling förrän efter slutet av september där då?
Ja. Och inga testningar eller någonting sånt.
Nej. Är det lika då? Hur ska du veta det? Det är landet i övrigt?
Det är i stort sett. Vi har precis haft ett nätverksmöte med DBS-teamen som vi arrangerade här i 10 dagar sedan.
Mm.
Och när det gäller DBS-teamen så tror jag det är hela landet där det inte sker några batteribyten sker, för det måste man göra, men inte några nyinläggningar.
Nej. Sen var det ju coviden då som var 2020-21 och sådär, va? Och då kom ni ju efter ganska mycket med operationer också. Har ni kommit i fatt?
Ja, det var faktiskt inte fullt så illa som vi trodde. Och det kan man väl säga, det har inte varit jättehöga tal med, om man tar just DBS, för det är där vi har aktuella siffror. Men när det inte har varit jättestora volymer så har det ändå kunnat hållas undan. Så vårdskulden för just DBS-inläggningar verkar inte vara jättestor. Men det är ändå långa vårdköer. Och det är olika flaskhalsar för testning före, eller om det är operationssalen eller operationssköterskor. Och alla centra här rapporterade ju just nu en enorm brist på kvalificerad operationssköterskepersonal.
Mm. Okej, vad beror det på att det saknas det helt plötsligt? Ja. Eller det kanske inte helt plötsligt heller?
Jag har inget enkelt svar där, tyvärr.
Nej. Mm. Handlar det här om politik och spara pengar, eller varför gör man det här?
Sommarstängningarna är en besparing. Mm. Absolut. Så att en sommarneddragning under 3 månader, det är en besparing för respektive region.
Mm. Men det kan ju också gå åt skogen i andra änden. Snålheten kan bedra visheten om människor blir ännu sjukare under den här perioden och kräver mer vård efteråt istället.
Ja, och där kan man säga att akutsjukvården, den fungerar.
Mm.
Så blir man allvarligt sjuk, då fungerar det.
Mm.
Men just den här planerade och omhändertagandet av patienter med kroniska sjukdomar. Det är ju där kapaciteten är begränsad.
Yes. Nu ska vi dyka in på sommar, sol och Parkinson.
Låter bra.
Ja, eller hur? Eller hur? Ja. Det figurerar ju mängder med frågor nu om det här med sommar och sol och grillning och vin och öl och snaps, det vill säga alkohol.
Okay.
Och Parkinson. Allra först, Du äter L-Dopa till exempel och så några andra tabletter oftast. Är det okej att ta den här ölen eller ett glas vin på grillningen?
Ja, det svenska svaret är lagom.
Ja, precis.
Men man kan säga så att Parkinson-medicinerna som ersätter dopamin har generellt sett inte några så att säga, sövande eller egenskaper som gör att om man får i sig alkohol att det blir någonting farligt utav det.
Det är ingenting som gasas upp eller försvinner verkan på
och sådär? Nej, precis. Det är väl egentligen bara sömnmediciner som om man tar det som då alkohol kan förstärka. Men nästan alla andra mediciner är antingen neutralt eller har ingen inverkan. Sen kan man säga så att för en Parkinson-patient som har nedsatt balans, då blir ju alkohol även en liten mängd. Då hinner man inte riktigt parera eller kan inte hantera obalansen.
Nej.
Och då riskerar man ju skador.
Koordinationen blir inte bättre.
Nej, precis. Så man ska vara försiktig. Och sen är det vätskebalansen. Man behöver grundvätska och salter. Och det är vi väldigt dåliga med.
Mm. Du ska inte dricka det otörstig på ölen. Du behöver någonting som inte drar ur kroppen också.
Ja, precis.
Vad ska man dricka?
Det är såna här vätskesättningssalttabletter. Varje apotekskedja har någonting sådant.
Ja, finns till och med livsmedelsbutikerna, tror jag.
Absolut.
Faktiskt.
Man kan inte skriva recept på dem. Men en sån tablett i ett glas till måltid, 3 gånger om dagen, det blir en knapp halv liter.
Vad är skillnaden på det och vanligt vatten?
Ja, man ska ha vanligt vatten också. Men poängen är att de här salterna, de binder vatten så att man får upp volymen.
Just det.
Och man, när man svettas förlorar man salter. Och då kan man få väldigt låga blodtryck. Och lågt blodtryck är vanligt vid Parkinsons sjukdom. Sen kan man säga att om man har högt blodtryck, då kanske man ska vara lite försiktig med det. Men de allra flesta med Parkinsons sjukdom förr eller senare får för lågt blodtryck. Mm. Och det är då det är viktigt att hålla en bra vätskebalans.
25 grader varmt eller varmare ute?
Ja, då börjar det
hetta till.
Ja, precis. Ja. Och vi gör av med mer vätska än vad man tror. Jag brukar säga så, om man känner törst i munnen, då ligger man minst en halv till en liter back. Och har man känt törst och sen får huvudvärk, då ligger man minst en och en halv liter back.
Oj! Ska man klunka i sig alltihopa på en gång eller ska man ta någon deciliter i taget?
Ja,
eller?
Man ska ju helst förebygga det.
Ja, exakt, exakt. Men i det läget?
Ja, jag skulle...
Man kan inte tillgodogöra sig allt på en gång.
Nej, och man behöver väl inte skynda på, men man ska ju vara försiktig då i alla fall. Och det är inte alltid att man känner en yrsel. Det kan räcka med en trötthet.
Mm.
Så vätskebrist kan ge en trötthet.
Mm.
Det är så lätt att så att säga, förebygga det.
Man kan inte dricka för mycket av det här vattnet och sånt?
Jo, det kan man, men det är ändå så att man ska vara medveten om det. God, och där är lite kroppskännedom. Liksom, vad är rätt mängd vätska? Mm. Det är ju skillnad om man är 50 kilo eller 150 kilo och hur mycket man behöver.
Du brukar berätta om Carolina Klyft när det var...
Ja. Och hon presterade i osäkra VM under sjukkamp på absolut toppnivå.
Mm.
Men under varje tävlingsdag, de 6 timmar, så drack hon 12 liter så här sportdryck, balanserade saltlösningar.
Det är ju en hink.
Det är ohyggligt mycket.
Ja.
Men hon gjorde av med alltihop.
Mm.
Och fungerade alltså då. Och kunde, jag kommer inte ihåg om hon satte världsrekord då, men hon vann i alla fall.
Mm.
Och då fungerar man. Det är alltså idrottsfysiologi har vi väldigt mycket att lära av. Och vi gör ju det ibland. Vi bloddopar ibland. Om man har väldigt lågt blodtryck och låga blodvärden och man, så kan man ge just blodbildande hormonet. Det är vi gör det någon gång varje år.
Blodbildarhormonet?
Ja, erytropoetin.
Det är det, ja. Det stimulerar blodtillverkningen i kroppen.
Ja, precis.
Då kan vi sammanfatta. Drick ordentligt med vatten eller sån här...
Och salter.
Och salter, det här vätskeersättningen.
Ja.
Alkohol är helt okej.
I lagom mängder, ja.
Och var försiktig om du har dålig balans och sådär.
Ja.
Sen det här, då det här med solen, för det har kommit en del frågor nu också till altonparkinson.se, det här att jag har fått, en del upplever hudproblem efter att man har fått sjukdomen. Mm. Jag vet inte om det hänger ihop att man kan få hudproblem i samband med Parkinson. Kan man bli mindre tålig mot solen till exempel? Att man blir bränd eller någonting sånt?
Man blir väl egentligen inte mindre så att säga, tålig för sol, men där sker ju en del hudförändringar. Man ändrar
elasticiteten.
Ja, och framförallt så är det talgkörtlarna
okay.
som kan påverkas. Så att man får ibland lite annorlunda hud och lite oljigare. Men samtidigt så kan man få det vanligare med en del eksem, hudeksem.
Okej.
Okay. Till exempel i hårbotten, just för talgkörtlarna har ändrat lite karaktär och funktion. Det har med autonoma nervsystemet att göra.
Mm. Men autonoma nervsystemet är det vi inte kan påverka.
Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Man är egentligen inte mera solkänslig. Man ska dock vara medveten om det. Och de flesta Parkinson-mediciner ändrar inte liksom solkänsligheten. Men det finns en del som kan reagera. Det finns något som vi kallar fotosensibilisering. Och det är ju alltså att ultravioletta ljuset kan påverka och bryta ner en del kemiska ämnen. Och då kan man få en ljusreaktion, och det är då till exempel läkemedel. Så man kan få en utslag.
Som ljusa fläckar i
Nej, alltså det blir, om man tar en medicin så kommer den ju ut överallt i kroppen.
Ja.
Och väldigt intensivt ultraviolett ljus kan bryta ner det där, och då är det okay. vissa som blir känsliga, så att man kan få just utslag och svullnader och liknande, så man kan få en ljusreaktivitet.
Vilken medicin är det?
Ja, det är ganska individuellt, men Comtess har jag haft ett par, alltså Entacapone, en hjälpmedicin i Stalevo.
Ja.
Det är inte vanligt, men det kan förekomma. Och jag tycker inte man ska vara speciellt orolig för det, men det kan förekomma.
Bra att känna till.
Ja.
Är det med kunskap?
Ja, eller ja precis.
Bad? Inga problem?
Nej, det ska det inte vara.
Tänk vad skönt att det var som hade varit.
Ja. Det finns en del i litteraturen som bland annat efter DBS-operationer att man har svårt att simma.
Jaha.
Det är möjligt att det är så. Jag har faktiskt inte haft några bra exempel på det, men det är möjligen att liksom en del av koordinationen överlag kan påverkas.
Mm.
Men det är inte generellt.
Nej.
Och man ska ju liksom känna sig själv. Annars är simningen oerhört bra träning.
Den är skonsam mot kroppen.
Absolut.
Och DBS, det är Deep Brain Stimulation, ja, och det är en av de olika behandlingar som finns vid avancerad behandling. Sen finns det pumpar också.
Ja. Man kan säga så, om man är nyopererad med en pump så brukar det vara 6 månader innan man kan bada. Men har man den väl på plats så kan man ju bada med pump också.
Mm.
Man ska koppla loss pumpen, men peggen kan vara
Det finns bra. Inga ursäkter för att hoppa i det kalla vattnet.
Nej.
Nu är det långt dit, men vinterbad och sånt, är det okej?
Ja, alltså det finns inte några...
Inga kontraindikationer för Parkinson?
Nej, och jag kan nog egentligen inte komma på att varför skulle det finnas det för någonting. Bara för att man har en diagnos så behöver man ju inte sätta gränser för det. Jag har aldrig riktigt förstått detta, faktiskt. Sen behöver man ju inte vara dumdristig och utsätta sig för saker, men som man inte klarar av.
Man behöver inte sätta gränser, sa du här nu, Håkan, precis för en liten stund sedan. Och, ja, då kommer vi vidare här, då ska vi ta det här med resor. Jag pratade med en som har Parkinson nu sedan 10 år han haft ungefär, och de var ute på en resa och han mådde lite risigt när han kom hem och sådär, och det berodde på bristande rutiner hade han fått veta då utav, om jag minns rätt så var det sjukvården som sa det, alltså att resa med Parkinson, det var inte riktigt kompatibelt. Det funkar inte så bra. För man har de här rutinerna, man ska ta sina tabletter på exakta tidpunkterna, man ska äta exakta tidpunkter. Man mår helt enkelt bäst när man går där hemma på kammaren i princip.
Ja.
Du suckar, jag såg.
Ja.
Ja. Det går inte att säga så generellt om alla med Parkinson väl?
Nej, absolut inte.
Det måste ju vara en personlighetsfråga mycket också.
Ja, och jag har patienter som har Parkinsons sjukdom som har varit på base camp i Himalaya vid Mount Everest. Jag har en patient som jag kommer ihåg mycket väl som åkte till Hongkong när det blev kinesiskt och åkte tillbaka bara för att vara med om det.
Aha. Funkar bra?
Absolut.
Hur gör man med medicinerna vid tidszoner och såna här grejer?
Det brukar vara någonting som vi pratar om. Och vad man gör om man förlänger dygnet om man åker med, då det är ju intervallen som är intressanta, säg var tredje timme. Mm. Då fortsätter man var tredje timme och som dygnet blir 28.
Det är inte konstigare än så.
Nej, då tar man en dos till och den betalar man tillbaka när man åker på andra hållet. Ja. Då blir det en mindre.
Kroppen är rätt anpassningsbar.
Ja, det är inga konstigheter. Det är bara att fortsätta med det. Men man ska vara medveten om så här kroppsreaktioner. Vätskebalansen också på ett plan är extremt viktig.
Alltså långa flygningar suger man det fullständigt.
Ja, absolut. Man ska sova. Mm. Och jetlag. Jag pendlade ju till Kalifornien i 10 år. Och det var helt oförutsägbart om jag drabbades av jetlag eller inte. Men man fungerar inte speciellt bra med jetlag.
Och det är 9-10 timmar det handlar om?
Ja. Och det är precis liksom fel, för man kommer alltid ur rytm på något sätt. Men ibland så gick det hur lätt som helst att ställa om, men ibland var det fullständigt omöjligt.
Du kunde sova när som helst i princip vissa tider?
Ja, man fungerar ju inte.
Nej, under 10 år, det låter rätt bekymmersamt. Det är roligt att det funkar nu.
Ja.
Jättebra. Nej, men då har vi tagit bort den myten också. Det finns väl en del att man kanske begränsar sig själv. Om man pratar med, det är mycket socialt liv på sommaren också. Mycket trädgårdsfester, gårdsfester och så vidare. Gå dit, ta med dig dina tabletter. Det är inte hela världen om du missar den med en halvtimme eller en timme. Eller?
I de allra flesta fall så är det inte det.
Nej.
Och av någon anledning så är det fult att skaka. Jag har aldrig förstått detta.
Nej.
Men att man vill dölja det till... Mm. Och då är det ju nästan omöjligt att skaka man mer.
Ja, avspänning för att dölja det.
Och folk respekterar det. Om man säger att hej, jag heter Anders, jag har Parkinsons sjukdom. Mm. Är det någon som någonsin har sagt till, har du Parkinsons sjukdom, vill jag inte prata med dig? Så vänder du dig i ryggen.
Inte av den anledningen i alla fall.
Ja, men nej. Så gör man ju inte.
Nej, så är det inte. De flesta säger, det syns ju inte.
Ja, precis. Mm. Och man måste ju så att säga leva med Parkinson. Men man ska leva.
Ja, och man ska fortfarande vara den man är.
Absolut. Man är inte en sjukdom.
Nej.
Eller en diagnos.
Man är Kalle eller Ulla fortfarande.
Som råkar ha Parkinson.
Ja. Och det är ingen man har bett om.
Skrapar man på ytan så har de flesta ju någon diagnos.
Ja, visst är det så. Det där går vi inte vidare på, tror jag. Jag fick mycket tankar i huvudet där. Nu ska vi titta lite grann då på de här händelserna som har varit under våren här. Dels så var det den här mannen då som fick här i Lund 7 miljoner stamceller opererade i hjärnan.
Ja, noga räknat nervceller
nervceller.
Som är producerade från stamceller.
Just det, exakt. Ja, men det rätt ska vara rätt. Det är helt rätt.
Ja.
7 miljoner sådana. Och nu skulle det ta 2-3 år innan man ser vad som händer med detta ungefär.
Vad man kan uppskatta, ja.
Mm. Ja. Och han hade en ganska långt gången Parkinson.
Ja, mer än 10 år i alla fall, ja.
Mm. Mm. Det var februari eller mars? Eller vad?
Där någonstans, ja.
Där någonstans, ja, precis. Dagsläget, säger ni någonting om det, eller?
Nej.
Det var väldigt snabbt och avklarat.
Ja. Nej, men det är så att vi kan helt enkelt inte... Dels är det ju en pågående studie. Mm. Och vi har inte rekryterat in för testning alla patienter. Vi har patienter på gång här, men vi har liksom inte fört in dem i den formella studien i alla lägen. Och då påverkar man potentiellt genom att, så att säga, kommentera eller det ger.
När förväntar ni tidigast se någonting, någon reaktion överhuvudtaget?
Ärligt talat så vet vi inte.
Okay.
Om man ska dra lärdomar från försöken vi har gjort med embryonala nervceller, så det absolut tidigaste var ungefär 6 månader. Men det är en dosfråga. Så för de allra flesta så tog det storstorningen 2 år.
2 år?
2 år. För att det ska vara någon, så att säga...
Ja, embryonala, det är foster alltså.
Ja, just det. Mm. Men det är i princip samma typ av nervceller som nu är transplanterade. Så någonstans från 6 månader till 2 år.
Vet ni vad ni förväntar er att det ska hända då? Om ni inte vet när?
Nej, vi gör ju antaganden att
sannolikhetskalkyler.
Meningen med det här är att ersätta dopamin. Så på något sätt så ska man kunna fånga upp dopaminbildning och påverkan av symptom som är relaterat till dopaminbrist.
Just det. De ska träda in istället för de som har försvunnit när man får Parkinson.
Ja, just det. Ja. Men det är som sagt var lång väg dit.
Ja. Och sen är det då den här desulfovibriobakterien som finska forskare har hittat ett eventuellt samband mellan den och Parkinsons sjukdom. Och det här blir ju världens drag på sociala medier då direkt. Åh, nu är lösningen här. Ja. Och ganska ordentligt upplåst.
Ja.
Är det sant allting? Att det är lösningen det här?
Jag kan säga så att den som satte rubriken på Aftonbladet att Parkinson orsakas av bakterier... Det där är en rubrik som är...
Det är ingenting du skriver under på?
Nej, absolut inte.
Nej.
Det går inte att, så att säga, göra ett sådant påstående. De har också i nätupplagan sagt forskarrön, kolon, Parkinson orsakas av bakterier. Det här är en liten studie. Och det är betoning lite.
Mm.
Det ena arbetet var 20 patienter där man hade... tagit fram avföringsprov. 4 av dem som man tog avföringsprov hade inte den här bakterien.
Var en femtedel då?
Precis. Så det gäller om man ska tro den här studien, så gäller det inte då en femtedel.
Nej.
Och sen var det ju 3 olika typer av den här bakterien. Samma bakterie fanns hos kontrollerna. Hos vissa kontroller. Fast i mindre mängd. Jag plockade fram en annan artikel från en grupp i Tyskland och många andra länder. Och där har man då tittat på väldigt många bakterier. Och gjort någon form av samband med tidig Parkinson och en del andra former som i den så kallade prodromalfasen.
Mm.
Och där kom den här...
Det betyder alltså innan den utvecklas?
Innan det är en definitiv Parkinson-sjukdom. Man kan ha
förstadien och slag.
1 av 3 symptom till exempel.
Okay.
Och följer man dem tillräckligt länge så är det många som, men inte nödvändigtvis alla, som utvecklar Parkinson. Och det är en grupp patienter som man ofta följer väldigt mycket.
Mm.
Där var det åtminstone 12 bakterier till.
Man hade rangordnat där?
Precis. Som så att säga, hade större så att säga, samband med Parkinson än den här bakterien. Så det här är inte hela sanningen. Och sen kan man diskutera om bakterier överhuvudtaget har någonting med Parkinson att göra. För att det är ett ganska långt steg från att, så att säga, ha en viss bakterie i tarmen till nervcellen i hjärnan. Och det är många mellansteg där som är antaganden på olika sätt.
Men det du säger är att det finns då 11 andra tarmbakterier som har...
Minst. Enligt en annan studie.
Ja, som har större sannolikhet att de hänger ihop med Parkinson.
Och varför Aftonbladet inte sätter forskaren den bakterien, de här 12 bakterierna.
Ja.
Nu är jag ju så glad att de inte gjorde det där, för att men man skulle inte ha satt den här rubriken eller blåst upp detta. Det här är en av alla artiklar som publiceras.
Mm.
Och gräver man ytterligare lite grann här. Den här forskargruppen, de har tagit patent genom att mäta den här bakterien i avföringen.
Det sulfovibrobakterien pratar om.
Precis. Mm. Så är det ett sätt att bestämma och sätta diagnos på Parkinsons sjukdom. Och då kan man fundera på, är detta ett bra så att säga, marknadsföringstrick?
Trick.
När man så att säga, värderar medicinska artiklar så har man ett väldigt stort ansvar att liksom, se hela bilden.
Evidensbaserat?
Ja, och det här är miltals ifrån evidens.
Okej.
Okay. Det krävs
vetenskapligt säkrat alltså.
Precis. Det är inget fel på studierna. Sambanden finns där. Allt vad man har gjort är i hög klass.
Men det finns 11 stycken som har större sannolikhet än den här.
Ja, om man ska tro mer på den artikeln så att säga. Men det finns.
Men det var ju en vetenskaplig tidning.
Ja, absolut. Ja. Mm. Mycket av det här med mag-tarmkanalen och bakterier, det är ju en konsekvens av att man har en ny teknik.
Mm.
Vi har minst 8000 bakterier i vår mag-tarmkanal.
I numerär eller olika?
Olika.
Olika?
Ja. De är miljarder i antal. Men det
var ett kilo eller någonting.
Det är mer än så. Mm. Och sen har vi ju olika bakterier som växer på huden och i munhålan, och sen är det då mag-tarmkanalen. Och vad som har så att säga, delvis startat här, det är ju att man nu ganska lätt kan göra DNA-analys.
Mm.
Så man tar helt enkelt en avföringsprov och så gör man DNA på det där, och sen så får man ut att det finns 8000 bakterier, och så kan man också säga vilka de är.
Mm.
Det skulle ta oändligt lång tid att försöka odla fram de här.
Mm.
Som var den gamla tekniken.
Mm.
Och sen kör man statistik.
Och det kan man visa vad som helst. Det var ju någon som sa någon gång i tiden.
Ja, ungefär så.
Ja.
Men det är ju så att säga, grundsambanden här. Att man med en ny teknik kan man nu få fram en bild av vilka bakterier man har.
Men det är väl bra i och för sig?
Ja, absolut. Det är ju, och man behöver lära sig mycket om detta.
Mm.
Jag bara väntar på att man ska ta prover från munhålan, för där är andra bakterier.
Ja.
Och sen så gör man samma sak där. Det kommer vara 25 eller 100.
Kartlagda in i
mitokondrierna. Och då kommer man hitta något samband där. Och sen tar man från huden, så kommer det vara olika samband där. Det här är inte hela historien.
Vad tror du om sannolikheten att man får använda sulfovibrobakterien som ett medel att
ställa
diagnosen? Ja.
Nej, det är fortfarande så att Parkinsons sjukdom är en klinisk diagnos.
Mm.
Det är vissa symptom. Sen kan man så att säga, ha stärkande faktorer. Och där kanske... nu tror jag ju i och för sig att det alfa-synuklein, om vi kunde bestämma det på ett säkert sätt.
Det är det felveckade proteinet, ja.
Ja, precis. Så skulle det vara ett bra hjälpmedel. Men en bakterie i tarmen, där är trots allt så väldigt många olika faktorer som spelar roll.
Mm.
Och bara det faktum att 4 av 20 inte hade den, då kan man ju säga så, då kommer, om det visar sig vara den i stor skala, om man testar många patienter, då kommer det ju inte kunna räcka. Alltså 20% feldiagnostik, det har vi inte.
Nej. Vad säger du till dem som man ska inte säga går på, men som tror att det här är lösningen nu då? Det tar tid och vad tar det, tror du?
Ja, man kan ju säga så att visa att någon har fel, så att säga, att det här inte har ett samband.
Mm.
Det behöver inte ta jättelång tid.
Nej.
Sen om man ska säga att någonting orsakar det här, om man ska göra någonting åt det med någon form av behandling och en medicin som är mer eller mindre specifik mot den här. För det första så har vi inte den nu.
Nej.
Så då handlar det om en ny utveckling av en medicin som skulle vara alldeles specifik det är en mycket lång resa. Mm. Men jag kan säga att jag hade inte satsat många kronor på det konceptet. Att försöka hitta någonting att slå ut den här bakterien där vi inte har koll på alla mellanstegen.
Nej. Det spekuleras. Och det är antibiotika som behövs i så fall. Och det är ju restriktioner med det också såklart.
Ja, men det är ju vad den här bakterien i så fall skulle göra. Mm. Jag kan säga att jag får inte ihop det. Och framförallt då när man vet om att det kan vara 10-12 andra. Mm. Och plocka bort alla bakterier, det kan man säga, det är inte bra.
Nej.
Då händer väldigt många.
Ja, verkligen. Men det här var jättespännande med 10-12 som ligger då, som har större sannolikhet att de hänger ihop med Parkinson än det sulfovibrobakterien.
Enligt den studien.
Ja. Det är noga.
Ja,
det
är absolut.
Nu släpper vi detta och ägnar oss åt lite sommar, tycker jag. Och ni har ju möjlighet att skriva till alltomparkinson.se. Ni går in på www.altomparkinson.se och där finns det bloggare som du kan läsa, och du kan läsa våra frågor och svar. Mängder av sådana har vi där. Och sen kan du skriva dina frågor om du har några frågor vad gäller Parkinsons sjukdom. Om du är anhörig eller om du är drabbad själv. Då är du, Håkan, med och svarar där. Och
så säkert det. Mm.
Tillsammans med Dag Nyholm, professor i neurologi som sitter i Uppsala. Där har allt, alltså www.altomparkinson.se. Allt på ett ställe skulle man kunna säga. Det här avsnittet av Parkinsonpodden har möjliggjorts med stöd av AbbVie och Transcutan AB. AbbVie och Transcutan AB har ingen påverkan på programval eller innehåll. Tack så mycket, Håkan, och ha en trevlig
Tack.
Sommar.
Ja, detsamma.
Jag heter Anders Stålhammar och tekniker har varit Inge Amundsen. Ha en trevlig sommar, så hörs vi sista tisdagen i varje månad. Minst där hör du Parkinsonpodden. Tack för idag, ha det bra. Hej då.